igår kväll så fick jag ett sms från min man som var på föräldramötet där han sa, det går löss på dagis. Och då var det jag tänkte på att vi låg väldigt nära. Så jag skrev till honom, jag ska precis börja läsa och alla, vi har alla våra huvuden ihop. Men ja, man kom ju väldigt nära varandra, både bildligt och bokstavligt talat.
Läs för livet, avsnitt 18. Det här är min första podd, Ann-Marie Körling. Den här podden görs av Kulturrådet. Min första gäst är demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke. Välkommen hit!
Tack så mycket, det är väldigt roligt att vara här och vid detta högtidliga tillfälle. Första för dig.
Ja.
Ja. Och för mig.
Ja. Ja. Berätta, jag är nyfiken, vad var din första läsupplevelse?
Oj! Den första läsupplevelsen. Ja, men min första läsupplevelse, i alla fall så här i efterhand, är att min mamma ligger bredvid mig nära. Hon doftar sådär som min mamma doftar, som jag fortfarande när jag träffar henne snosar henne liksom i nacken och i hennes armväck. Hon doftar speciellt, att hon ligger nära och hon har bar arm och att hon läser för mig. Så det är min läsupplevelse. Jag kan inte säga exakt vilken bok eller vilken text. Men när du säger läsande, då tänker jag på mamma, doft, den så här ganska tjocka armen och att jag ligger nära och hennes ganska monotona röst men som läser mig till sömns.
Mm. Somnade du på hennes arm?
Ja. Alltid somnade nära. Så att vi fick alltid börja, så varenda kväll när hon började om, då var det, ja, minns du det här? För hon vet ju inte exakt när jag somnade.
Nej.
Så det var alltid att man fick, ja, det där minns jag. Jag bara, nej, men det där har du läst, hoppa fram. Nej, nu får hon backa lite. Och sen så började vi igen.
Åh, vad fint. Ja. Det var en förälder till mig som sa att det där med högläsning för barn, det är att just känna den där doften av barnet och närheten till barnet. Och det, han sa att man får inte glömma det, att när jag sitter och läser för mina barn så känner jag barnets doft. Och, så det är samma känsla kanske för en förälder. Tror du att din mamma kände så?
Ja, det måste jag vet. Jag kan ju tänka mig att om jag, nu när hon hör det här, att hon ska säga, och ni låg på mig alla ungarna och det var klibbigt och varmt och sådär. Så jag vet inte, men själv som den förälder jag är, tänker jag ju på det, på doften. Igår samtidigt som jag precis skulle gå in och börja läsa igår kväll, så fick jag ett sms från min man som var på föräldramötet där han sa, det går löss på dagis. Och då var det jag tänkte på att vi låg väldigt nära och alla hade huvudna så här ihop och att jag började tänka. För jag skrev till honom, jag ska precis börja läsa och alla, vi har alla våra huvuden ihop. Men ja, jo, men det är ju någonting i alla fall med närheten som är centralt.
Mm.
Och det är ju både bildligt och bokstavligt talat.
Mm.
Man kommer ju väldigt nära varandra också när man läser eller när man lyssnar till någon och delar samma ord.
Mm. Det är sant. Din egen läsning, alltså minns du någon bok som du läste som var din egen?
Jag var ju ett väldigt läsande barn. Jag läste mycket och ofta och mer eller mindre hela tiden. Så det är väldigt många böcker från min barndom som sitter med. Men framförallt många i min tidiga tonår. De här böckerna, på något sätt har jag en känsla av att de intryck jag fick när jag var så här 9, 10, 11, 12, 13. De påverkade mig väldigt mycket. Och det jag läste då sitter kvar och har påverkat hela min världsbild.
Mm.
Allt ifrån Anne Franks dagbok fick mig att förstå barns utsatthet och de fruktansvärda övergrepp som skedde under andra världskriget och med förintelsen. Men också i de samtal med då, min mamma framförallt, för det var mest hon som läste, eller oftast var det så, kring vad, ja men, om vi läste Pippi Långstrump eller mycket Astrid Lindgren eller Loranga Massarin och D'Artagnan, att för den boken, den har jag också läst många gånger, för att sen läste min mamma också dem för mina syskon, och då låg jag ju bredvid, och ibland läste jag ju själv på egen hand bredvid i min egna bok när jag blev äldre. Men vissa böcker tyckte jag om att höra igen, som Loranga Massarin och D'Artagnan var ju en sådan bok. Och då när jag började förstå när jag blev äldre, när jag kanske var 11, 12 eller hur gammal jag nu var, och mina småsyskon hörde den för första gången, men jag hörde den och hörde egentligen hur tokigt det var, men vad var det för pappa egentligen?
Så det kom nya frågor?
Ja, nya frågor som påverkade mig. Också att ja, men det finns ju barn som är mer utsatta, och var Massarin ett utsatt barn?
Mm. Så det var nya frågor till samma litteratur egentligen, ja, som du fick höra igen. Ja. Minns du hur din mamma lät?
Ja, något, när hon läste menar du? Ja, ja. Jo, men det är ju något monotont. Det är ju inte samma röst som hon har när jag nu talar med henne i telefon mer eller mindre varje dag och har gjort under hela mitt liv. Utan mer monotont och något mer tydligt. Hon är också svenska lärare. Så hon såg ju också läsandet, eller bokläsandet, som ett sätt att styra upp ett språk. Och även då om jag senare i min tonår och in i mitt vuxenskap ibland hävdade småländskan som ett som ett verktyg i argumentation, att inte alltid tala grammatiskt rätt, så hade hon hela tiden det svenska språket och hur man ska uttrycka sig som mål, och där blev läsandet en del. Så ja, något mer monotont röst och tydligt med alla ändelser eller R som vi då inte har ju i småländskan, för vi hoppar ju över dem. Det fick jag med mig också i läsandet.
Mm, spännande. Ja. Bokstaven R.
Ja, R. R. För då kan hon säga så här: det var roligt. alltså här, fast vi kanske skulle säga, ja, det var roligt.
Oh.
Ja, så där. Men då var G, R-et och G-et och T-et, allt skulle vara med. Mm. Det låter, nu kanske det inte alls låter mysigt att ligga på den här tjocka, varma armen och höra de här välartikulerade orden, men det var det.
Har litteraturen påverkat dig idag? Ja. Det som du har med dig?
Nej, men så, från då? Ja, så oerhört mycket. Och det här är ju något som jag, inte minst nu under det här året som minister, har upprepat många gånger, men bokbussen. Och att den kom till min by där mitt i Småland, mitt i skogen. Och att jag alltid stod och väntade in den. Gick in med mina kassar, som max antal böcker man fick låna. Lämnade dem, satte mig längst bak i bussen. Och hur personalen då hade tagit fram böcker som de trodde skulle attrahera mig. Och satt och läste så många som möjligt den där timmen, eller hur lång tid det nu var som de stod där. Och sen hur de körde mig hem faktiskt till min korsning. Och jag gick ur bussen med nya kassar med böcker. Hade det inte varit för den tillgången till hela litteraturens värld, då hade jag haft längre till att förstå att det fanns andra som var annorlunda. Att allt var möjligt. Att det fanns gränser, men det fanns också många möjligheter med livet. Så böckernas värld, litteraturen, har betytt oerhört mycket för mig som människa, men också som annorlunda. För jag växte upp bland människor som de flesta var mer lika varandra än vad jag och min familj var. Som svart, men också som något mer annorlunda än så i ett sammanhang där många kanske mer följde de normer som finns i vårt samhälle och som fanns där. Så ja, tack vare texterna och de möten jag fick och det jag fick veta om att vara människa och hur livet kan te sig, så gjorde det min värld större. Och också gjort det lättare för mig att ta mig an livet och världen.
Mm. Vad fint. Hur hör det här ihop med demokrati, läsning och demokrati?
På det mest bokstavliga sätt. att få möjligheten att stimuleras till läsande, till att kunna hantera en text, att förstå tolkningar eller kunna göra egna tolkningar, är ju också en nyckel till det demokratiska samhällets dörr. Barn, unga, äldre som fråntas den möjligheten fråntas ju också möjligheten att vara en aktiv del av vårt samhälle. Och i det informationssamhälle som vi idag och under en längre tid lever i är det ju avgörande för att kunna ta plats. Skrämmande avgörande skulle jag vilja säga.
Hur ser du på din roll och vad kan du göra?
Ja, men som kultur- och demokratiminister i en regering med höga ambitioner av delaktighet och tillgänglighet och att möjliggöra, så är det ju på vårt och mitt ansvar att arbeta fram politiska verktyg som skapar den infrastruktur vi behöver för att just människor ska få möjligheten att bli läsande individer som kan ta sig an livet och världen. Och då kan det ju handla om allt ifrån våra bibliotek, som för många av oss är självklarheter fram tills den dagen vi börjar förstå att de inne i kommunhuset diskuterar en nedprioritering, kanske till och med en nedläggning av biblioteket. Det är en sorg för mig varje gång det händer. Och ofta så finns det ju goda då argument som framförs varför man måste lägga ner eller rationalisera bort. Men samtidigt är det ju ett nederlag för det som vi vill att biblioteken ska vara och den funktion de ska fylla. Att de ska finnas där. Inte minst tydligt blir det ju den nya bibliotekslagen. Där de också har den stora uppgiften att vara en arena för demokratisk åsiktsbildning. Mm. Och det kan ju låta lite tekniskt, men om man ser sig omkring ett bibliotek och förstår hur mycket som ryms bakom alla bokstäverna som bildar meningar, som sätts ihop, som bildar böcker, så förstår man ju att där finns ju verkligen allt som kan ge oss perspektiv, roa oss, oroa oss, få oss att tänja våra gränser. Ja, det är ett sätt då att fylla min uppgift som kultur- och demokratiminister, att främja bibliotekens möjligheter.
Mm. Finns det något annat exempel?
Ja, det finns ju hur många som helst. Ja. Men Bokstart är ju ett annat exempel. Bokstart har dels pågått nu under en tid som pilotprojekt, men som också nu vidgas. Där ett av de övergripande målen handlar om att just främja läsandet och öppna dörrarna till böckernas värld genom mer inte kontroversiella, eller på att säga, men mer ovanliga metoder, där man försöker möta människor och familjer i miljöer där de finns, där man ska minska steget från att kanske ta sig till ett bibliotek, och speciellt om man kanske inte är en människa som brukar eller har hängt mycket på bibliotek sen man kanske aldrig någonsin, eller kanske inte ens sen man var barn. Så då har man ju bland annat hembesök, vilket har varit oerhört uppskattat, och Bokstart har fallit väldigt väl ut.
Mm. Spännande. Men varför läser vi mindre då? När det finns allt där. Biblioteken ska vi ju värna om och Bokstart. Men hur ser det ut egentligen?
Nej, och det finns ju flera anledningar till det. En av anledningarna är ju att i dagens samhälle, så finns det väldigt mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Och vi kan finna information och underhållning och perspektiv på väldigt många olika sätt. Jag vill ju hävda att de andra sätten blir ju än mer givande och får fler färger om man också har en läskunnighet med sig. Just för att, som vi talade om lite tidigare, att man kan hantera materialet, kritiskt granska det, väga det mot andra erfarenheter eller andra intryck man fått genom tidigare läsning.
Mm. Tillbaka till hemmet då. Du har barn.
Ja.
Hur många?
Jag har ett par stycken. Jag har så här, det är ju ingen hemlighet, jag har tre. Ja. Men precis. Jag har sån här regel, jag är alltid personlig men aldrig privat. Nej.
Och jag tänkte fråga, får du tjata om läsning eller hur gör ni hemma hos er?
Hemma hos oss får jag tjata om läsning, men framförallt är det att jag slåss om att få läsa med min man som hävdar att han måste läsa mycket som en del av sin yrkesutövning. Han är skådespelare, de behöver ju öva rösten mycket. De ska ju höras till sista rad utan några hjälpmedel och med sitt magstöd, men det är också viktigt att man tränar sin röst. Så, sen ska jag väl också villigt erkänna att jag får ju vika mig där. Han har ju olika röster och karaktärer, så att våra ungar blir ju inte lika tillfredsställda kanske när jag då läser med min lilla monotona småländska, men han kan gå in med ett helt register av personligheter som man aldrig ens skulle kunna gissa sig till fanns mellan raderna i böckerna. Jag gör ju så att när jag inte då vinner dessa små slag, då lägger jag mig vid deras fötter på tvärsen och lyssnar.
Och alla lyssnar.
Så har vi det.
Läser ni nu?
Vad läser vi nu? Ja, och vad heter den? Det borde jag verkligen heta. Det är en ungdomsroman. Den kom bara för något år sedan. De är på en skola dit man skickar barn som är lite speciella. Jo, just det. Den heter Pixies bok av Mårten Melin. Och den kan verkligen rekommenderas. En bra familjehögläsningsbok. Vår mellanunge, hon som är i 9-årsåldern, hon läser barnens bibel. Hon har inte varit så intresserad av Bibeln tidigare och inte av religion i stort. Hon har inte kommit riktigt i de tankarna ännu. Visserligen så diskuterar hon gärna döden och livet, mycket döden, men inte så mycket kring religionsåskådning på det sättet. Men så sa hon till mig häromdagen att det här med Noah och Noaks ark och skulle du kunna berätta om mig, för mig om den? Och då sa jag, men vi har ju en barnens bibel. Ska vi läsa den? Och då börjar vi läsa. Alltså vi läser varannat stycke har vi som metod. Jag vet inte om den. Vad säger du om det?
Varannat stycke? Det låter alldeles utmärkt. Båda lyssnar.
Så vi läser varannat stycke. Så efter det så har hon nu velat läsa hela i en följd, så nu är vi på slutet och då följer man ju liksom en kronologisk berättelse och det tycker jag är spännande på flera sätt. Dels därför att det är ju en del av vårt kulturarv som jag tycker är viktigt att de får med sig. Jag tycker att man bör kunna grunderna kring i kristendomen och kring Bibeln, och dels att när jag nu läste den igen tillsammans med mitt barn så ser ju att de har uppdaterat den. Det är inte samma barnens bibel som när jag var liten. Det är ett modernare språk och det finns en häftigare dramaturgi som ändå inte är så svart eller vit som jag minns den. Så det är en spännande läsning.
Ja, vi har nu talat om läsning och demokrati och jag har valt ut en dikt av Bruno K. Öijer som handlar om det som vi har pratat om språket och om litteraturen och om det här att äga ett språk och genom det kunna skriva, berätta och kanske göra saker som man inte kan göra utan sitt språk. Och jag tänkte faktiskt be dig att högläsa.
Ja. Ja, det ska jag göra. Min uppsats fick högsta betyg. Var den enda som lästes upp inför klassen. Jag satt och skavde i bänken, stirrade upp i taket och försökte dölja min skadeglädje över hur lätt det hade gått att hitta på och luras. Och när jag gick hem över skolgården fanns varken gymnastiksal, grus eller asfalt. Palmer vajade i vinden. Medelhavet skummade blått och snuddade vid mina skor. Fullmånen rörde sig, gungade som en jojo från någons hand, gömd uppe bland molnen.
Alice Bakunke, tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma och vara med.
då var det slut. Hej hopp!
Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.